Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till prestationspodden, Ulrika.
Tack så mycket.
Berätta för lyssnarna, alltså där kom en stor fråga. Vem är du?
Ja, jag är en rätt nyfiken person i min natur. Så skulle jag nog definiera mig själv. Och alltid varit och gillar att utforska och upptäcka saker och ting. Vilket har genererat nyfikenhet och ett intresse av många olika delar av mitt liv, både den inre världen och den yttre världen. Så att rent formellt akademiker, journalist, filmvetare, dramaturg, coach, pluggade på universitetet alldeles för länge. Jag har rest rätt mycket, bott på många olika platser i världen. Jag gillar att var ute rätt mycket, så jag vandrar rätt mycket och har många så här vandringsexpeditioner och sånt. Och sen är jag yogi och yogalärare och andningscoach och jag mediterar väldigt mycket. Och jag är väldigt intresserad av den andliga biten i relation till vetenskap.
Ja, gud vad spännande. Mm. Vandringarna, vad gör du det någonstans?
Det har varit på rätt många olika platser. Jag skrev förra året en bok som heter Nomad, som samlar liksom väldigt mycket av mina upptäckter och just det här med att vi kliver in i en ny era just nu med, som brukar kallas för nynomadismen, där vi ser liksom att vi blir kunskapsnomader, andliga nomader och att hälsonomader, att vi liksom är på något sätt i ett väldigt stort utforskande i våran kultur just nu, och det har vi alltid varit som människor. Så jag har väl alltid arbetat med vandring som ett sätt att upptäcka mina egna förmågor och upptäcka världen och utmana mig själv både på många olika sätt. Så tycker jag det är väldigt härligt att göra det i naturen, för att det blir på något sätt mer rättvisa villkor och jag får ett sätt att ta det på mitt sätt och i min takt och kunna också se vad som jag måste träna på, till exempel andning eller om det är mer fysiskt, eller jag använder vandring i form av kreativitetsboost också, att jag går ut och marinerar en idé, om jag sitter och skriver om någonting så går jag ut och testar det och liksom reflekterar, eller jag använder liksom vandring för att utmana mig själv också, så att då blir det ju att jag åker till olika platser som har högre berg än vad vi har i Sverige till exempel, så att det är på mängder av olika platser i världen.
Men vad tror du gör att vandringen har blivit större nu?
Alltså, dels så tror jag ju att det har det är någon typ av liksom revolt mot den här digitaliseringen som vi har sett. Att människor är så otroligt uppkopplade hela tiden. Och det finns liksom någon sorts gräns eller ett mättat läge där. Med hur mycket information vi kan få in i oss och hur mycket vi kan processa. För visst, vi kan ju stoppa in en mängd olika information i oss. Men frågan är hur vi absorberar den och hur vi använder den. Och där har det ju liksom naturen blivit någon sorts friare utrymme. Och sen att vi liksom kan återknyta till någonting verkligt och riktigt och inte virtuellt utan på något sätt analog. Det här med att man liksom kan koppla upp sig på någonting annat istället för ett internet, så kanske med ett intranät på sig själv då, och känna sig levande och känna sig mänsklig på något sätt. Så jag tror att det har nog genererat den här nya boosten, och vi vandrar ju på ett annat sätt än vad vi gjorde liksom förr. Att nu är det kanske inte så mycket det här med att man ska ut och göra vad som gör en kropp och man ska bestiga. Det finns ju många människor som gör det så, att man fortfarande har det som en aspekt i sitt liv, att man vill utforska sina gränser, sina fysiska och mentala gränser. Men många människor tror jag har mer det här att göra med hälsovandringar och pilgrimsvandringar, att den här själsliga resan har blivit mer naturlig att göra ute i naturen, för det är där vi har liksom på något sätt gått för att hitta oss själva, inte en gång utan många, 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 många gånger i historien. Jag menar Buddha, vi har liksom heliga Birgitta, vi har liksom många olika exempel på det. Att när våran tid är väldigt orolig och oviss och oklar och vi lever i stor ovisshet, så tittar vi mot de aspekterna i vårat varande som är, vad ska man säga, obemärkt. Och det är liksom, naturen struntar ju i om vi har en pandemi eller om vi håller på att skiljer oss eller någonting sånt där, utan fåglarna kvittrar ändå och solen går upp tills den inte gör det längre. Och jag tror att det ger någon typ av trygghet i en väldigt otrygg värld.
Mm. Verkligen. Mm. Har du, måste jag fråga någon, vad har du för morgonrutin?
Ja, det är faktiskt lite olika. Jag är inte så himla, vad ska jag säga, som många kanske kan tro, att jag alltid går upp 4:30 och jag sköljer näsan och jag gör massa olika saker. Jag har gjort det, men nu är jag förälder och mitt liv liksom kretsar väldigt mycket kring det som är just nu och vad jag hanterar i stunden. Så att min dag kan vara rätt så flytande. Till exempel att mina dagsrutiner är oftast lika. Att jag gör min yogapraktik, jag mediterar, gör min andning. Men det kanske är 45 minuter och det kan hända när som helst på dagen. Annars så brukar jag oftast ha det väldigt, jag har en tyst kvart brukar jag ha när jag går upp på morgonen, och oftast den efter min man. Min man är alltid den som är morgonpiggast, så han är alltid uppe först och sen kommer jag upp. Och sen är det liksom mata våra djur. Det är liksom det första som händer, för de är så hungriga.
Vad är det för djur?
Vi har en katt som heter Bore, en liten helig Birma, en tempelkatt från Burma, och sen har vi en hund, en dvärgpinscher som heter Hamilton. Så det handlar nog mest om att tillgodose deras behov. För att är de glada så är vi glada. Ut och gå med hunden, ta en morgonpromenad. Se till att barnen får sitt och så. Och sen, ja, får jag ta mitt sen.
Ja, men det låter ju bra. För jag är ju, som du vet, och ja, de som lyssnar också, jag är också förälder. Och jag kom väl in i det här med meditation och yoga precis efter jag blivit mamma. Och det är inte så lätt, för att nummer ett så är jag mamma. Mm. Alltså nummer ett är ju inte min meditationspraktik. Liksom. Det kommer ju aldrig vara så. Därför blir man ju lite förvirrad. Och jag kan tänka mig att det är många som känner sig ganska misslyckade. Att de inte klarar av det här som man får se. Liksom, att folk har sin morgonrutin. Och det är liksom... Ja. Mm. Så det var ju verkligen...
Nej, men, nummer ett är så att jag är ingen morgonmänniska och det tog mig många år innan jag började liksom
acceptera det.
Ja, men var ärlig mot mig själv och slutade kämpa.
Ja.
Utan jag tänkte så här, nej, jag får göra om istället mitt liv utifrån den jag är och anpassa mitt liv efterifrån den jag är istället. Och ibland sitter jag och skriver manus och då jag skriver nästan bäst när ingen annan är uppe. Och behöver jag sitta hemma nu under covid-perioder, ja då blir det ju på de perioder där det är mest tyst och det är på kvällen. Eller, så att ibland kan det bli så att jag måste gå lägga mig kanske vid 12:30 och då kan inte jag gå upp 4:30 utan jag måste sova ordentligt. Och då kanske jag gör min praktik istället på förmiddagen eller... Och då har jag sagt till min familj att här får ni hjälpa mig med och då... Och då säger jag så här, nu behöver jag göra min praktik. Okej. Så att jag tror att det handlar rätt så mycket om att våga ta tid också. Och vara öppen med sin familj. Och säga att det här betyder väldigt mycket för mig. Och jag skulle behöva göra det. Nu är det okej. Ja, ja, det är okej. Så kan man liksom på något sätt hantera en familjeekonomi på det sättet. För att vi har ju liksom som sagt två djur. Vi har två barn. Det är liksom, händer alltid saker och ting i ens familj. Så får inte jag till min praktik innan alla går upp. Då får jag göra det efteråt. När alla har liksom allas behov. Och då barnen är i skolan. Eller de är inne i sina projekt. Liksom, när allting är tillgodosett. Och då får vi liksom ägna oss åt våra väl och ve. Brukar min man och jag säga. För att det funkar inte annars. För oss i alla fall.
Nej, precis. Och det känner jag igen mig. Jag stretar hela tiden. Jag har inte kommit till den här acceptansen fast jag borde. Jag har också den här... Alltså jag behöver sömn väldigt mycket. Jag kan inte gå upp tidigt. Så liksom, jag går inte upp tidigare än vad jag behöver.
Mm.
Men sen har jag en vision om att det skulle vara så skönt att få den där tiden.
Mm. Nej, men jag hade en jättebra... Jag har en av mina lärare inom fysiologi. Vi satt och pratade rätt mycket. Och han pekade ut... Det kanske var en 10 år sedan ungefär. Och han pekade ju ut just det faktumet att i allt jag gör är jag väldigt, väldigt fokuserad och väldigt liksom närvarande. Det krävs att jag är väldigt närvarande i allting jag gör. Vilket innebär att jag använder väldigt mycket av min energi. Och då sa han, jag ser inte alls det som konstigt att du måste sova 8-9 timmar eftersom du måste ju ha den återhämtningen och kanske också jobba mycket mer aktivt med återhämtningen än vad du gör. Och det blev extra tydligt för mig liksom att jag har alltid varit en person som har ett stort behov av återhämtning därför att det är lite grann som att jag har en på-av-knapp att är jag vaken, då är jag vaken. Och när jag sover, då sover jag. Jag har alltid sovit väldigt, väldigt bra. Sömn är min usp, liksom.
Gud, vad härligt.
Ja, jag har aldrig haft problem att sova. Så att jag är otroligt tacksam för det. Att jag har liksom lätt för att sova. Och att jag kanske har... Ibland trodde jag att jag hade ett extremt sömnbehov. Men jag har förstått idag att tack vare att jag sover så bra så kan jag också vara mer närvarande. Och då måste jag också förstå, eller jag har förstått det nu, att jag måste ha min sömn, för det är ju liksom min hjärnas lilla gym och min kroppsgym. Jag måste ha den återhämtningen. Och även att jobba extra mycket med återhämtning.
Mm.
På samma sätt som man måste jobba med fysisk rörelse.
Mm.
För att jag ska må bra.
Mm.
Så att jag vände på det där för kanske 15 år sedan. Att titta snarare på vad är det jag behöver, snarare än på vad jag vill ha.
Mm.
Och det är en rätt så stor... skillnad faktiskt. För att om du säger så här, vad är det jag vill ha? Hur vill jag ha mitt liv? Hur vill jag designa mitt liv? Det måste man, det är en intressant fråga.
Mm.
Men sen måste man också ställa sig frågan, är det här rimligt med de resurser och förmågor som jag har och den precis. Människan jag är? Så att det där är ju liksom en vägande komponent. Att man måste dels börja utforska vem man är och vad man består av för förmågor. Och utforska sina förmågor. samtidigt som man börjar liksom lägga märke till att idag har vi såna stora friheter faktiskt att kunna designa våra liv.
Ja.
Men då måste man också ställa sig frågan, vad offrar jag då? Liksom bara för att my way or the highway, det funkar inte i en familj till exempel.
Det gör inte det. Och Per som jag hade podden med brukar säga så här, men Caroline, om du har den visionen att du vill gå upp, jag har ju inte den hela tiden, men jag har den återkommande dröm
ja.
Att gå upp liksom 6:30 i alla fall. Och, ja. Då är det så här, wake up to fail. För att jag, varenda morgon går jag upp 7 istället. Och sen så, ja, gör jag inte det. Man sätter upp mål då som inte är, ja, inte är
förenliga
med sig själv. Så att jag har ju mer eller mindre släppt det. Men jag blir alltid nyfiken när jag träffar en yogi. Hur går det till? Liksom? Ja. Men hur kom du in på yogan? Vad var det som förde dig? Var det hög stress eller?
Nej, utan jag bodde i USA och gick på high school och var 17 år och det var liksom mitt första möte med någon form av liksom andligt utforskande i praktisk form. Sen i hela min uppväxt har min mamma varit rätt andlig hela tiden. Så vi har pratat liksom om existentiella frågor och filosofiska frågor och så. Hela min uppväxt i princip. Så det var inte främmande för mig. Men just där i praktisk form började där i min basketcoach. För jag spelade basket. Och han började då, Eric som han hette, började införliva mera och föra in med andningsövningar och fokuseringsövningar. Och jag förstod ju inte att det var lite yoga. Så började det och det där slog an i mig. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt häftigt därför att jag kommer från Sverige och idrottssverige där det var mera det här med att antingen hade du talang eller också hade du inte talang. Och talang var ungefär som att du inte behövde träna på utan det bara liksom kom av sig själv. Man var liksom någon sorts despot by birth. Liksom. Medan i USA så jobbade man inte på det sättet utan man tittade snarare på så här, okej, det här är dina förmågor, det här är dina kvaliteter och de här kvaliteterna behöver du inte jobba på för de har du redan utan vi ska se till att du ska stärka upp de här andra förmågorna. Så då jobbar man mycket mer i gruppdynamik då och det var helt främmande för mig. Det här med att, jaha, så du menar alltså att jag kan jobba med mina skuggsidor, att de skulle kunna vara kvalitativa. För så var det inte i Sverige, utan det var så här, det här är du dålig på och det här är du bra på. Och då menade liksom min coach att nej, men liksom, vi pratar inte om att man är dålig på saker och ting, utan det är bara underutvecklad kompetens. Utan det här behöver du bara mer kompetens och lära dig mer.
Men vilken klok coach på den tiden.
Exakt, och då blev jag väldigt inspirerad. För då tänkte jag så här, men loppet är ju inte kört då. Liksom att jag behöver inte fortsätta vara den här personen som jag har nu har blivit liksom satt. Jag har blivit satt på den här positionen i mitt liv av mig själv och andra. Men där behöver inte jag stanna. Och vem har sagt att jag ska stanna där och vem har rätten till det? Så att tack vare honom så började jag utvecklas enormt mycket. Och jag började se att jag har det här som jag trodde jag var dålig på. Jag är ju egentligen inte dålig på alls. Utan det är egentligen bara att det är min föreställning som har gjort mig dålig. Och när jag släppte föreställningen så helt plötsligt så lossnade det massa saker. Och det där gjorde mig otroligt intresserad att vilja söka mer. Och han började helt plötsligt säga, ja men testa den där boken och kanske läs det här. Och sen flyttade jag till New York senare. Så jag först kom jag hem och tog studenten och sen så ville jag ville bara iväg från Sverige. För det fanns ingenting där att hämta kände jag just då. För att liksom, de frågorna jag ställde var bara, hä? Va? Vadå? Så att jag bara, nej, jag måste ut. Så jag flyttade till New York och började jobba och sen plugga och utforskade. Och det var då jag upptäckte yoga och meditation. Så jag började med zen buddhistisk meditation och utforskade det under en flertal år. Och tack vare mina vänner där så började jag sen med yoga. Så att jag har aldrig någonsin i hela mitt liv tänkt att jag ska bli yogalärare när jag blir stor. Det fanns inte ens på horisonten utan det har bara liksom på något sätt blivit så.
Men var det någonting i dig som du kände liksom inte var harmoniskt som fick dig att söka? Eller var det bara ett brinnande intresse?
Jag tror först var det ett brinnande intresse. Och sen så var det ju också vissa saker och ting som jag hade varit med om i mitt liv som barn. Alltså jag varit mobbad när jag gick i mellanstadiet. Jag hade en pojkvän som var väldigt våldsam i gymnasiet som satte ärr liksom i mig. Vilket gjorde att jag fick så mycket hjälp av de här teknikerna, de här människorna, att inte fortsätta vara definierad av saker och ting som jag hade varit med om.
Liksom,
precis. Uh-huh. Och mina föräldrar hade också ett rätt så jobbigt äktenskap, vilket gjorde att liksom det var väldigt svajigt, att helt plötsligt något år var det bra och så något år var det mindre bra, och jag fick stå väldigt mycket emellan. Min ena syster kallade mig för bollkallen i familjen, för jag stod mitt emellan systrarna och mitt emellan mamma och pappa hela tiden. Uh-huh. Och yngsta barnet. Jag är sladdis. Så att det var liksom många sådana komponenter som jag fick syn på, som hämmade mig och som jag kunde börja faktiskt arbeta med på dynamiska sätt. Så att jag kände att jag började liksom utvecklas enormt mycket som människa, men, och det där har tagit sin tid. Liksom det har tagit många, många år ända sedan jag började när jag var 17 då, så jag höll på i 30 år med det här, och jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt spännande och känner mig fortfarande nyfiken, och jag lär mig nya saker hela tiden. Men det kanske var här någonstans i efter 2000 som jag kände att poletten liksom trillade ner på något sätt, att jag inte hade något behov längre av att liksom, jag kände att jag helt plötsligt hade blivit bästis med mig själv, och det var en stor vinst faktiskt. Och sen dess har det liksom varit rätt så lugnt, och resten är liksom en bonus. Och jag kan absolut se och ha saker och ting som jag måste jobba på. Det är ju inte det. Även om man liksom på något sätt blir vän med sig själv, eller att man når en djupare insikt, eller att man liksom ökar sin andliga tillväxt och förmåga, så har ju inte det att göra med att man blir immun mot livet. Nej. Så att, jag menar, svårigheter och tuffa saker, det har jag verkligen gått igenom i mitt liv på många, många olika sätt. Jag menar, min man var,
just det,
var väldigt svårt sjuk under många, många år och höll på att dö. Och jag har liksom varit tvungen att fejsa, bli änka både 1, 2, 3, 4 gånger och kunna liksom dra hela lasset själv. Och det har varit allt annat än angenämt i praktiken. Men så här i efterhand så är det ju så intressant, tycker jag. Därför att vi lever våra liv i en väldigt, väldigt konstig illusion, kan jag tycka. Eller vi kan det för att vi har möjligheten att göra det. Vi har möjligheten att bara swipa höger hela tiden och fly in i våra serier och våra olika saker. Och sen när någonting drabbar oss, som en pandemi eller en tsunami eller någonting, så står vi liksom helt handfallna. Eller att någon gör slut, eller och då hamnar vi liksom i ett extremt mörker. Så att jag tror att den här mentala ohälsan som råder just nu kommer nog till mycket av att vi har blivit liksom fastnat i en illusion att vi måste ha vissa saker för att må bra. Och när man inte har det, måste man ju ställa sig frågan så här, vad är viktigt då? Liksom, och hur hanterar man kris? Och jag tittar bara på skolan idag, de lär inte ut, nej, hur du ska hantera en kris. Det är liksom våra barn idag, jag vet inte hur det skulle gå om vi inte hade elektricitet till exempel. Hur skulle de klara sig?
Nej.
Och jag vet att jag ställde den frågan till en lärare i min dotters skola när hon gick i 4:an, så här, att till exempel, att varför lär ni inte ut sånt där? Nej, men det behöver vi inte göra. Liksom, för det, varför ska vi göra det då? Sverige kommer ju inte hamna i något krig, och vi kommer ju inte att bli av med. Vi har ju mycket högre välfärd idag. Jag bara, jo, men det kan ju försvinna på 30 sekunder. Det där är väldigt intressant. Och det där gör ju att jag tycker att det är intressant att ta med mina barn ut i naturen till exempel. För där blir det en helt annan grej. För där får vi liksom prata om de här sakerna. Jaha, och om vi nu skulle komma vilse, vad skulle vi göra då till exempel? Ja, var skulle vi, vad är norr och vad är söder, och lära dem sådana saker. Det var ju som Olivia, min dotter, bara, det var en kompass liksom när hon var 7-8. Tyckte hon var jättespännande då, började titta så här, aha, okej, och hur hittar man vatten, och hur gör man upp en eld, och hur hanterar man en liten fickkniv, och så här elementära saker som också är otroligt avstressande för oss som människor.
Ja, och vi är nog med om det för lite på något sätt. Alltså, jag och min man var på Mallorca uppe. Vi var och vandrade i 39 grader, 37. Ja, det var väldigt varmt, ja. Men vi är där varje år. Och liksom, men vi skulle testa ett nytt berg, alltså, som du inte brukar gå upp på. Och så, sen, vi har alltid karta, men den här gången tog Martin bara med sig sin telefon. Och vi kom nästan, alltså, batterierna dog och vi var helt utan, vattnet började ta slut. Och ja, vi var illa däran, alltså jag var illa däran. Alltså jag gick nästan in i någon slags vägg, om man säger så. Och efter mycket kämpande så kom vi till slut fram. Men det, vi var alltså i 39 graders värme 7 timmar i bergen. Och bara letade oss runt. Så här, men för, det var, vi gick fel. Eller Martin, det började med att han kan aldrig gå tillbaka samma väg. Vi hade bestämt att vi skulle gå tillbaka samma väg. Det skulle bara vara en liten omväg. Men då tog han, ja, som en, jag vet inte om det är... Men gör så. Då ville han utforska och gå på andra sidan. Och så gick vi fel. Ja. Så att det var ju så här. Men efter den händelsen. Så kom jag till någon. Alltså jag har aldrig känt mig så tillfreds och lycklig. Och det sitter i. Det sitter i även med min man faktiskt. Jag tror att det är, vi är med om för lite. Såna här, att vara utan det basala, om man säger så. Precis det du pratar om.
Ja, men man kan ju bara gå till ICA och köpa. Eller? Ja. Du kan bara klicka hem det på internet. Ja. Och, oj, nu kom det liksom.
Ja.
Och jag vet inte riktigt vad det är vi lär oss och framtida generationer. Liksom. För att om vi ska bli så avancerade och glömma bort liksom våra biologiska grundbehov, ja, då är, jag tror att vi är lite illa däran faktiskt.
Ja, verkligen.
Jag tror på kombinationen.
Ja, precis. Men där igen då så är ju vandring det är ju ett sätt att man behöver inte vandra som jag och Martin gjorde, men att ja, det är väl därför det vi började med, varför vandringen har blivit så stort. Vi behöver komma till naturen för att få en balans till det här konstgjorda vi har byggt upp.
Exakt. Och sen att liksom kanske kunna använda det här konstgjorda som resurs för utveckling. Liksom. Men att det inte är det som definierar oss. Jag tror att det är det viktigaste. Liksom, för att idag gör det ju det. Idag liksom, menar, kan man ju bara gå till alla människor jag pratar med. Så är det ju så här att om du tillbringar för lång tid i sociala medier. Det finns nästan ingen som jag har pratat med som bara, åh gud, jag mår så bra. Nej. När jag har suttit i 4 timmar och bara hållit på med sociala medier. Jag mår så jäkla bra. Liksom. Jag har så härlig lyster i huden och... Åh, vad min kropp känns smidig och jag är så inspirerad. Det är ju inte så man hör, utan bara, gud, jag har så ont i nacken, så ont i axlarna och bara, åh, jag mår så dåligt, jag mår illa, jag har ont i huvudet och så vidare. Så att
verkligen.
Det är ju inte det att de här virala världarna är farliga i sig, utan det kanske handlar om att det är så lätt. De är så förförande att det är så lätt för oss att liksom tappa bort tid och rum och oss själva i en värld som liksom på något sätt är artificiell. För det är ju inte verkligt. Det är det som är så intressant. Jag menar, mycket av det som vi hanterar i vår värld idag är icke-verkligt. Jag menar, pengar idag på kort och pengar i telefonen. Vi ser, vad är värdet av pengar? Men ändå är det pengar som styr hela våran existens. Och liksom också självbevarelsedrift och identitet. Att liksom på något sätt att du är definierad av hur mycket pengar du har. Hur mycket... liksom det är, och jag vet inte om jag tycker att det är, jag tycker inte att det är, jag tror att det är liksom lite riskabelt att hänga upp sin hela värld på det.
Men hur tänker du, hur ska vi lite ta oss tillbaka då?
Ja, alltså jag tror ju mycket på en crossover. Och det gör jag ju nästan i allting jag håller på med. Till exempel att i yogavärlden skulle ibland må bra av att också koppla upp sig lite grann på verkligheten och fakta. Medans vetenskapsvärlden skulle må bra av att också kunna liksom bedriva lite mänsklighet ibland och faktiskt först och främst inse att man är människa först och allting annat nummer två. Därför att många människor som förlitar sig på vetenskap glömmer ju bort att vetenskap är väldigt godtycklig, och det beror på liksom så här, nummer ett, hur vetenskapliga studien är utförd, hur många som var med i den studien, vad man var fokuserad på, vad man inte valde att berätta om till exempel. Så att idag har ju vetenskap varit en religion i mångt och mycket, för, i alla fall för oss i Sverige. Mm. Och liksom vi har hängt upp så här, vad säger experten, vad säger vetenskapen? Och det kan ju ändras så mycket. Medan liksom den andliga världen har ju liksom också varit nu mycket new age, så att det har varit väldigt mycket projektion och vad någon har tyckt och liksom den här nyandligheten som har varit. Till skillnad från då att många människor kanske tar den här andliga visdomen från religionen, som också har haft en agenda av att vilja ha makt på olika sätt. Så att var ska vi vända oss någonstans för att på något sätt hitta ett neutrum eller där vi kan liksom på något sätt förlita oss på våra egna förmågor? Ja, det är ju i oss själva. Ja, men hur kan vi komma in dit? Och vi måste ha en kloka speglingar. Och då började ju journalistiken och psykologin till exempel att vara sådana medel under 60-, 70-, 80-talet. Och idag har liksom, kan vi inte ens lita på medierna.
Nej.
Nej. Mm. Så att vi är lite rotlösa just nu. Jag tror vi står och famlar, och jag tror inte att svaret är att välja det ena eller det andra. Utan jag tror att framtiden kommer handla om att börja liksom väva ihop allt det här. Och ställa samma fråga till alla de här. Får man samma svar, då är det någon typ av ja, potens i det. Tror jag väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att vi har kommit in i en brytpunkt. Absolut. Liksom gamla paradigmet håller på att raseras. Vi ser ju det liksom med MeToo och klimatrörelsen. Och det har varit Black Lives Matter. Och liksom många saker och ting som har definierat våran kultur. Och våran kulturella utveckling börjar nu krackelera. Men det finns ju fortfarande föremål i de här rörelserna som är kvar. Och vi glömmer bort det. Liksom, vad är det som är bra av det här? Vad är det som varit positivt med att ha Donald Trump till exempel som president? Jo, en av de positiva sakerna är att vi har fått syn på att det är väldigt mycket hat. Och väldigt mycket ilska. Och jag tror att det har varit positivt. Alltså, vi kommer att se det som det. Och
att det är korrupt. Att
det är väldigt korrupt, ja. Precis. Och att vi kan inte förlita oss på allting. Utan, och det är jobbigt det här med att jaha, jag måste rise to the occasion. Jag måste lära mig att ställa frågor här. Liksom adekvata frågor och istället för att bara jobba med reaktion hela tiden. Så att jag tror att å ena sidan måste vi människor börja faktiskt måste jobba med vår egen management mycket, mycket, mycket mer och titta på så här, vad är det jag reagerar på? Liksom. Och hur hanterar jag det? Och jobba mycket, mycket mer mot balans. Jag tror många kloka människor har förstått det här. Och jag tror att det är därför som man känner så här, nej, jag måste ha så här social detox. Jag måste ha digital detox. Liksom, det har blivit en ny hashtag. Liksom, att man ska bara ut i naturen. Man måste liksom ha flera ingredienser för att kunna nå sin klokskap. Där det resonerar med en. Att liksom, så, okay, varenda cell säger jag i min kropp. Då vet man att det är rätt. Den här som vi kallar för intuition eller visdom eller the highest truth eller intelligens. Så att jag tror att någonstans är vi människor benägna att vi vet när det är sant. Vi vet när det är riktigt. Och vi behöver mer praktiska saker som hjälper våra barn och oss själva att liksom kunna satsa på de sakerna. Och det händer. Just nu. Jag tycker det här är superspännande för att det aldrig varit en mer kreativ period än vad det är just nu.
Nej, det är mycket som förändras verkligen.
Det behöver inte bara vara till det sämre, utan jag tror att det kommer att hända någonting bra utifrån det här.
Ja, man hoppas ju verkligen det för klimatets att klimatet gynnar att vi börjar titta mer på det. Bland annat.
Ja, men moder jord, hon är väldigt uppfostrande.
Ja.
Det har hon alltid varit.
Ja, vad bra. Ja, jag känner en ganska stor oro. Över just klimatet för tillfället. Men eller det har jag väl alltid gjort. Men jag får väl lita på det. Att moder jord klarar sig i alla fall.
Ja, det vet man ju inte. Det beror ju på. Alltså, en dag kommer det ju att slockna. Det vet vi ju. Men om det organiska livsåldern för våran planet. Liksom, det finns ju ett bäst före datum. Men det är ju inte nu.
Nej.
Men det handlar väl snarare om att vad är bäst före datumet för oss som mänsklighet.
Ja,
liksom att hur länge får vi innersten att hålla på så här? Vi beter oss ju som parasiter.
Ja, verkligen.
Ja. Så att ja, det är väldigt mycket som behöver göras. Men det kanske inte löser sig på ett år.
Nej, precis. Det här kanske är någon slags igångsättning av det.
Ja, det är en förlossning.
Ja,
hoppas det i alla fall.
Ja. Hur har det varit för dig nu under den här pandemin? Liksom, hur har förändringen varit för dig?
Ja, men jag tycker inte att den har varit så stor. Alltså, rent jobbmässigt så hade jag redan styrt om rätt så mycket och jobbat digitalt. Sen så... Jag vet inte, det har inte drabbat mig jättemycket så, mer än att jag tycker att det är skönt att tempot har dragits ner. Jag tycker det är fruktansvärt att så många människor ska få liksom sätta livet till, såklart. Jag var själv sjuk i covid i 3 veckor i april. Det var som en jätteintensiv influensa. Så jag fick verkligen känna på den. För jag är inte så ofta sjuk längre, utan när jag blir sjuk så, då var jag verkligen sjuk, och nu har jag antikroppar och hela den biten. Men jag tror att jag ser det alltid symboliskt också. Jag försöker att titta på det utifrån ett annat perspektiv och gå runt saker och ting, och det har väl kanske att göra med min bakgrund som journalist också, att man hela tiden reflekterar över så här, vad kan jag lära mig av det här, och vad kan vi lära oss av det här, och vad är det jag behöver göra upp med, och vad jag behöver, och jag gillar ju sånt. Så att få en extern, att känna så här, att ja, men det här har vi varit med om förut, det är inte den första pandemin. Jag har rest i Ebola, jag har rest runt SARS. Jag har varit med om såna här situationer tidigare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Var du journalist då?
Ja, precis. Så att det här med att gå runt med en ansiktsmask eller så, det är bara sånt som man får ta ibland i sådana situationer och hantera det.
Mm.
Men Jag tycker att det är en intressant tid. Jag tror att det kommer att förhoppningsvis lära oss en massa saker.
Varför tänker du, du har ju svarat lite på det, varför människor idag är så stressade?
Mm.
Är det att vi är bortkopplade ifrån naturen eller?
Ja, men vi har ju alltid haft stress ända sen. Alltså, men stress i sig är ju ett föremål för utveckling också. Det får man ju inte glömma bort. Men det är ju när stressen liksom på något sätt blir rituell. Den är ju, vi har ju en rituell stress idag, att vi liksom stressas av att vara stressade. Och att vi stressas av att vara stressade av att vara stressade. Så att vi går ju igång som liksom en kedjereaktion och tänker så att jaha, ett perfekt liv, det är ingen stress. Det är ju en nidbild. Det är ju inte så.
Nej.
Utan att ha lite stress, det är ingenting som är farligt. Men det handlar snarare om att liksom börja veta hur man kan liksom på något sätt hitta återhämtning i det. Hitta små kanaler. Det är snarare det som är problemet i dagens samhälle. Det är bristen på återhämtningen. Det är inte stressen.
Nej.
Utan det är bristen på återhämtning. För att det ser vi så tydligt nu när vi lever 24-7-samhället. Att vi alltid är uppkopplade, till exempel. Att vi får aldrig den här vilan på jobbet. Utan så fort du liksom naturligt kliver av din station på kontoret, till exempel. Ja, men då hoppar man in i sin telefon. Det gjorde vi inte förut. Förut gick vi kanske en promenad. Eller man gick till kaffemaskinen. Man gick till kompisen och snackade. Det är fortfarande inte den här att hjärnan tror inte. Eller hjärnan får ju information att det fortfarande är världskrig. Så den fortsätter ju bara att trycka på stresshormon. Tills det inte finns någonting kvar. Och det är det som är utbrändhet. Liksom. Medan förut var det så här, så fort du lämnade datorn och gick iväg. Ja, men då blev det en annan retning för nervsystemet och hjärnan. Jaha, okej, då stannade ju stresshormonsutsöndringen. Och så här plötsligt så kom endorfiner igång och andra hormoner. Som gjorde att du fick en mycket, mycket bättre hormonell balans.
Så bra. Har du själv regler och rutiner på din, när det gäller ditt mobilanvändande?
Ja, det har jag. Jag brukar ungefär lägga ut ett inlägg om dagen. Och jag vet inte, jag varje vecka tänker jag på att jag ska lägga ner sociala medier. Men samtidigt så för mitt jobbs skull, så än så länge så har jag det kvar. Men det är ja, så jag tycker det är lite roligt med Instagram också. Att skriva någonting och någon reflektion eller någonting sånt där. Så att jag säger att det får ta max 30 minuter att göra ett inlägg. Och har min timer då ringt efter 30 minuter, då måste jag lägga ner. Och då blir det inget inlägg. Då får det inlägget kanske komma dagen efter. Och sen har jag max 2 timmar som jag har satt en timer på liksom när jag håller på med någon, du vet, någon app eller Netflix eller någonting sånt där. Sen så sköter jag ju mail och sånt där. Och det är ju externt från det. Men jag kan alltid bli bättre. För det är ju också att telefonen är så mycket idag. Du har liksom mail, man har kameror, man har bilder, man har liksom appar. Och det är liksom Swish och det är BankID. Och det är ju en helt universum som man går runt och bär på. Men jag försöker verkligen i den möjliga mån jag kan. Sen är jag passionerat förtjust i filmer och sådana saker. Så där är mina killesäl. Där får jag liksom jobba. Men jag håller inte på så mycket med Instagram och sådana sociala appar.
Nej.
Det är jag väl rätt ointresserad av faktiskt.
Ja, jag lägger också mest ut. Jag är också i sociala medier med mitt egna jobb. Ja, så att begränsa sig till det. Det tar ju sin tid.
Ja, men sen så kan jag också tycka att det är också ett sätt idag att hålla sig i kontakt med vänner och bekanta. Och speciellt verkligen nu under covid när man inte träffar någon, så har det ju nästan blivit att man liksom skickar lite meddelanden fram och tillbaka
verkligen
till varandra.
Mm.
Men jag försöker snarare att titta på tidsbudget. Liksom, och att jag försöker i den möjliga mån jag har förfogenhet över min tid på en vecka, att jag ser min vecka som Trivial Pursuit. Liksom, jag vet inte om du har spelat Trivial Pursuit. Så har man de här spelmarkörerna med massa tårtbitar i.
Mm.
Och så tänker jag att det ska finnas 7 ingredienser i min vecka. Och då försöker jag liksom rangordna hur mycket tid jag har lagt på så här, tid med familj och umgänge, liksom verkligt så. Tid med mat, tid med mina husdjur, läsa, vara kreativ, vara ute i naturen, träna, sova, vila. Liksom alla de här bitarna som jag vet jag mår bra av måste vara i så lika stor dos. Så brukar jag liksom sluta min vecka med att tänka, hur gick den här veckan då? Och har det liksom någon del tagit för mycket, då vet jag så här, okej, då måste jag försöka... då vet jag varför jag kanske inte mår optimalt just nu, för att den där har fått för mycket.
Mm. Ja.
Så att jag står och försöker tänka lite grann, men jag är inte så rigid att jag tänker så här, nu får jag straffpoäng bara för att jag... Nej.
Det är bra.
Jag försöker snarare mer fördela min energi mer jämnt över de där bitarna. Mm.
Du jobbar ju som andningscoach.
Mm.
Och vi faktiskt av alla dessa avsnitt så har jag inte gått in så mycket på andning. Så jag tycker det är jättespännande att ha dig här. Vi börjar med den här breda frågan. Hur påverkar andningen hälsan?
Oj, det är ju allt. Alltså allt du gör påverkar andningen. Och andningen påverkar allt du gör. Därför andningen är den funktionen i oss som människor som påverkar nervsystemet. Och den är liksom bryggan mellan, kan man säga, själen och kroppen. Och sinnena och kroppen. Så andningen är ju det som gör att du har ett liv. Jag skrev en bok som heter Andas, livet händer mellan två andetag, där jag beskriver liksom andningen som både som en funktion, men också som på något sätt iscensätter av hela vårt liv och varande och allting. Och tittade på andningen utifrån 360 grad perspektiv, för att andningen påverkar allting och på hur det påverkar då. Så att om man tittar till exempel på att andningen är ju både respiration och ventilation. Om man skulle börja rent fysiologiskt så kan det ju både göra så att vi får syre till cellerna. Och får vi inte syre ut till cellerna så dör vi. Så man kan säga att får vi inte syre till cellerna så stryps vi. Alltså våran kropp stryps.
Mm.
Och det är det som får oss att känna oss trötta, sega och nedstämda. Och så fort du får igång cirkulation så åker humöret upp. Det är liksom en fysiologisk fakta. Så att cirkulationen har jättestor inverkan på hur vi mår rent fysiskt och psykiskt. Sen kan man ju också titta på till exempel på andningsfrekvens. Alltså hur du andas och vad det är som hämmar andetagen. Så ser vi ju att hjärnan och nervsystemet kommer ju in här väldigt mycket. Och den funktionen som vi kan göra, att vi kan prata med hjärnan och prata med nervsystemet och förändra förhållandena i hjärnan och nervsystemet, det är andningen. Den har liksom en direkt länk till det. Sen är det också en annan intressant aspekt, för att vi har ju också sett i tack vare forskningen att andningen har en enorm påverkan på vårt immunförsvar och vår ämnesomsättning, vår matsmältning och vår reproduktionsförmåga. Så att hur vi andas och hur mycket syre vi kan få in i cellerna och hur mycket koldioxid vi kan få ut, alltså slaggprodukter, den växelverkan, den relationen, den balansen, den rytmen är så viktig för vår homeostas, jämvikt. Så när man pratar homeostas inom fysiologin, som betyder jämvikt, liksom, det är det läkarna tittar på när man kommer in och säger att man är sjuk. De tar puls, de lyssnar på lungorna. Och det gör de ju inte bara godtyckligen, utan det här är ju jätteviktigt för att försöka sen härleda vart är glitchen liksom i hälsan och vad ska vi gå vidare med. Så att i yogamästarna förstod ju det här för flera tusen år sedan, att är det någonting som vi måste påverka och förädla och förstärka så är det andningen. För att gör vi det, Då mår den här människan bra. Och då tittar man på så här, okej, hur kan vi förädla andningen? Jo, först och främst via kroppen till exempel. Då kommer de här asanas, de här kroppspositioneringarna in. För att då märkte man att om vi släpper på spänningar, då kommer cirkulationen igång. Börjar vi jobba lite med belastning, ja, men då kommer också cirkulationen igång. Så att då blev det ha-ta, att vi både var tvungna att jobba med avspänning och med retning, alltså med belastning. Mm. I en jämn rytm. Och när vi gör det, då blir det som att liksom kroppen själv säger, och jag måste ha mer syre. Och då suger vi ju in mer den gasen från atmosfären. Så att andningen är ju en ventilation mellan våran kropp och atmosfären. Det är liksom på något sätt en relation. Det är ju så vi kan relatera till våran omvärld. Och det är ju det här som är så intressant med covid. Därför att covid-19, det här fina lilla viruset som nu håller på och häcklar oss i världen, påverkar nervsystemet. Så när nervsystemet liksom på något sätt blir väldigt, 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 väldigt aggreverat då, eller irriterat, ja, då påverkar det immunförsvaret, och då blir immunförsvaret uppdraget till såna extrema höjder, vilket gör ju då att det påverkar andningen. Så det är därför så till exempel att har man redan immunologiska problem, alltså autoimmuna sjukdomar till exempel, eller att du har andningssvagheter, då klarar man inte av det här viruset, därför att det drar igång sådana växlar i en. Så att man har ju sett det i forskningen nu tack vare covid, att de som är duktiga på att djupandas klarar sig mycket bättre. Och det här kände jag väldigt tydligt när jag själv var sjuk, att det finns också en väldigt intressant aspekt i det här, och det har att göra med att andningen påverkas av vad du lägger fokus på. Så till exempel att om jag sitter och tittar på någonting som jag upplever är väldigt, väldigt, väldigt stressande emotionellt, då stryper jag min andning.
Ja.
Och på grund av att kortisolet går upp, alltså stresshormonet. Så att där har man ju sett nu under covid till exempel då att människor som ligger hemma och sjuka vill ju gärna sitta och läsa nyheter, och man knarkar nyheter liksom och titta på alla liksom jobbiga grejer, och då hämmas ju andningen, som är den enda funktion som kan göra att du ska få ut syret till cellerna, så att du kan bekämpa det här viruset med hjälp av egna mått mätt. Så då kan man ju tänka sig själv hur viktigt det är. Alla läkare säger samma sak, att du måste jobba med din andning. Och kan man inte det då? Därför att man går runt och tänker sig, varför ska jag hålla på och jobba med andningen? Det är ju helt irrelevant, för andningen är ju där ändå. Och då kommer vi till någonting som är väldigt intressant. Och det är nämligen det att andningen är både autonom, alltså det vill säga att den funkar utan att du inblandar dig, och den är viljemässig. Därför att den ligger under två delar av vårt nervsystem. Både det viljemässiga och det icke-viljemässiga.
Mm.
Och yogisarna fattar ju det här, att ska jag få en styrka i min andning, alltså en bra syresättning och ett starkt nervsystem, då måste jag gå in i den autonoma funktionen och träna upp den. Det vill säga att jag måste bli rätt så bra på att stärka upp mitt parasympatiska nervsystem. Därför att det parasympatiska nervsystemet jobbar just med cellförnyelse, andning, matsmältning, allting sånt där som liksom ligger och reparerar och är som liksom en resursbank hela tiden. Jag brukar kalla det för våran fallskärm. Det är precis som att stoppa in bra pensionsfond på banken. Men när vi bara gasar och gasar och gasar och gasar och gasar och gasar, då behövs ju inte parasympatiska nervsystemet. Då får ju hjärnan en signal på, varför ska jag använda det där för? Så lägger man ju liksom ner det och bara tar från resurserna hela tiden. Så när vi väl går in i väggen eller bränner ut oss eller går med axlarna mot öronen och bekymrar oss för att hur ska jag ha råd med det här nu liksom på något sätt. Ja, då har vi redan där strypt vår resurs.
Mm.
Så att många människor idag som hamnar illa i covid eller vad det än annat kan göra. Visst, det kan vara underliggande sjukdomar. Men det har också väldigt mycket stress. Extremt mycket stress. Och högt blodtryck och sådana saker. Så att det blir så tydligt på vad det är vi kan göra för att boosta oss själva, så att vi kanske kan stå pall för kommande, för det här är inte den första pandemin som kommer att komma, det kommer komma flera. Absolut. 100%. För ja. Det, vi har haft spanska sjukan, vi har haft SARS, vi har haft liksom, det här är inte den enda.
Nej. Nej, det är ju många forskare som påstår det också.
Ja.
Ja. Som har varnat för det här, fast ingen som har...
Ja, ja, det är intressant, för att det här viruset kommer in och pekar med ett stort finger på vår folkhälsa och vad det är vi håller på med att bryta ner vår folkhälsa. Och det är vår välfärd som håller på att bryta ner vår folkhälsa.
Ja, precis.
Ja. Vi har det för bra.
Ja.
Och vi är för inte så insiktsfulla. Till exempel att vårat immunförsvar och vi som människor, vi mår bra av att ha det lite tufft. Att gå runt och vara lite hungrig och gå runt och vara lite obekväm, men du är mer bekväm än du är obekväm, för det håller våra liksom sinnen ajour, och vi måste hela tiden jobba med att hitta trygghet i otrygghet, till exempel att hitta syre i icke-syre liksom starka utrymmen och skapa våran skärpa. Så det här är jätteintressant. Det är super intressant, för att det stärker de här äldre teorierna. Och aldrig någonsin har vi liksom pratat så mycket om andning som nu. Jag vet, jag stod ju runt och pratade om för döva öron för 20 år sedan, och folk bara så här, varför ska jag hålla på att träna?
Ja,
precis. Jag började jobba med andningsträning för länge sedan. Och nu är det liksom, wow, ska jag gå på andningsklasser? Det fanns inte.
Nej.
Det är jätteintressant.
Verkligen. Jag kan märka, alltså säg, när man är med människor som man inte trivs med, jag slutar andas. Eller jag har noterat att jag gör det, så numera andas jag ju.
Ja.
Men ja. Alltså det är något som man... Det är som biologiskt, liksom. Att när det är vissa... i obehag, liksom. Ja. Och det är viktigt att notera liksom sitt mönster av andning. Hur är det?
Ja, för andningen har så otroligt mycket att göra med de här grundinstinkterna i oss. Liksom överlevnad och reproduktion och sådana saker.
Men gör du andningsövningar?
Varje dag.
Vad gör du för andningsövningar då?
Det är lite olika beroende på vad jag behöver i stunden. Men jag har liksom, jag jobbar alltid med någon sorts liksom insteg i andningen. Så att när jag ska jobba med andningsträning så börjar jag alltid med kroppen. Därför att det funkar för mig. Liksom jag kan inte bara så här. Utan jag gillar liksom att först börja med kanske 5-7 minuters yoga. Liksom att släppa på lite spänningar i andningsmuskulaturen då. Ja, det kan vara lite katten, kon och en hund. Och liksom stretcha åt olika håll. Så att jag känner att liksom mitt fokus också går inåt. Att lyssna på andetaget. Känna vart andetaget kanske sitter fast. Liksom notera i min kropp. Vart håller liksom min kropp min andning gisslan. Det behöver inte jag veta varför det är så. Utan för det är helt irrelevant just där och då. Utan det är ju livet. Man kanske har sovit dåligt. Eller kudden var liksom. Eller man har bitit ihop. Eller det har varit dålig luft i rummet du sover. Alltså det är 1000 olika anledningar. Så att,
en dålig räkning.
Ja, precis. Mm. Det spelar ju inte så stor roll att lägga. Så där har vi liksom nummer ett. Att lägg tid på det som du kan göra någonting åt. Liksom. Och då är det mer så här, okej, nu kanske det är mer spänt i ländryggen, ja, men då lägger jag mer fokus där en stund och kanske släpper på det. Ja, så släppte det. Sen kliver jag in i någon typ av liksom grundläggande andningsträning där jag stretchar mitt andetag. Att liksom jag försöker göra det lite mer dynamiskt så att jag styrketränar mitt andetag. Och sen så lägger jag på kanske en andningsteknik för i förhållande till den meditationen jag vill göra, eller om jag ska ut och vandra, ja, men då kanske jag jobbar mycket mer med att jobba med syreupptagningen. Mycket mer boostande och alltså mobiliserande. Medans känner jag mig nedstämd eller att jag är liksom... Då kanske jag jobbar mycket mer med lugnande andning. Och kanske då gör mer återhämtande praktik efter det. Så att det beror lite grann på vart jag är i mig själv som person. För att pranayama, som det heter, det är ju en andningsteknologi med massor med olika typer av metoder och tekniker för olika ändamål. Till exempel en andningsteknik kanske hjälper dig att att öka fokus. En annan andningsteknik hjälper dig att stärka bara diafragman. En tredje stärker bäckenbotten. En fjärde kanske minskar spänningar i skulderblad och axlar som är mer fysiska. En tredje liksom jobbar med visualisering. En fjärde kan vara liksom att du får igång mycket slaggprodukter. Så att man kan tänka sig att alla de här teknikerna funkar som ett batteri. Du har vissa tekniker som är plustecken, som verkar energiökande. Och så har man några andningstekniker som är energisänkande. Alltså när du jobbar med återhämtning och lugn. Och försöka dra ner liksom växlarna och få ner stresshormon. Sen har man någonting som är lika med tecken. Som är liksom mer balanserande, som så här alternativ näsborrsandning till exempel.
Men bara den tycker jag kan mottas med ett litet skratt av folk. Ja. Jag älskar den här pranayaman. Jag gick en yogautbildning på Yoga Yama. Men det jag blev mest fångad av var just pranayama, andningstekniken. För det är ju det som påverkar en otroligt. Mm. Alltså, jaha gud, hela kroppen var typ som kolsyra. för att jag inte varit med om att andas på det sättet. Och det var mycket också med tungan. Mm. Man använder sig av tungan, det här lejonet. Det påverkar mig jättemycket. Mm. Alltså, så att, det finns ju mycket i. Är det den typen av andningstekniker du övar? Mm. Ja, vad spännande.
Både alltså pranayama-tekniker, de klassiska hatta-teknikerna som du har lärt dig. Sen så finns det även ayurvediska andningstekniker som jag också använder mig av. Mm. Och även så kallade klassisk tantriska andningsövningar som man använder mer i relation till meditation. Då. Och sen även inom zen-buddhismen så finns det också vissa typer av andningsövningar. Samt även spirometri och svarodaya. Så att de klassiska tantriska andningsskolan heter Svarodaya, där använder man mer andningen för ett själsligt utforskande, vilket är superintressant, att där får det mera vara liksom som att du tar andningen mera som en regressionsterapi, så lite likt hypnos, fast det är ingen hypnos, men att du liksom ställer frågor och reflekterar och så andas du en teknik och så vad uppstår här, vad är det för frågor och vad är det för insikter som kommer upp, så att det finns. Det är en sån stor horisont det här. Sen även liksom när jag pluggar fysiologi så finns det ju då inom spirometri där man lär sig liksom på något sätt att bara jobba med utandningens kvalitet och liksom boosta den och inandningens kvalitet och sådana saker. Så att om man tänker sig att förhållandevis så är liksom den yogiska världen mycket, mycket mer fokuserad på styrka när det gäller asanas eller meditation, liksom någon sorts själslig frigörelse, att det är där andningen är med, men det finns ju en sån mycket större horisont som vi bara har smakat på lite grann, för att många människor, jag förstår dem att de ryggar tillbaka, därför att många människor använder alldeles för avancerade andningsövningar för där de är, och man tror liksom så att man kan göra vad som helst, men det kan du inte, för att fysiologi är så stark. Du kan göra rätt så mycket misstag rent fysiskt, men till exempel att du påverkar nervsystemet så vansinnigt mycket när du andas, så du bör ju vara liksom lite försiktig där och ha en bra lärare som hjälper dig igenom dem där. Så att där behöver man kanske liksom tänka på vad man är. Har man högt blodtryck till exempel så ska man inte göra allting. Har man extremt blodtryck så ska man inte heller göra allting. Gravida är också, så det finns ju alltid lite kontraindikationer.
Mm. Ja, men vad tror du? Att det skulle finnas mindre psykisk ohälsa om vi lärde oss att andas?
Absolut, ja. 100%. Ja. Mm. Definitivt. Mm. Därför att jag brukar tänka så här på hur vi har hanterat det här i tidigare generationer. Och när vi levde i familjer där vi hade många generationer tillsammans, så hade man ju oftast de äldre som guidade de yngre med visdom. Så att, men du sätter ner nu och tar några djupa andetag, så ska du se att du liksom hittar de där nycklarna. Eller att de fick liksom på något sätt kliva in med en livserfarenhet. Och vi ser också i de här uråldriga traditionerna som maya, azteker, aboriginer, maoris, så finns andningen alltid med där. Vi tittar på liksom människor som lever i högre bergen i Bhutan och Nepal, och andningen är där. Så att det här är ju ingenting nytt, utan det har att göra med våra, att människor som lever mycket närmare sin biologi, de folkkulturer, där finns alltid det här med. Och jag tror det är där vi har tappat greppet, och det är där vi behöver liksom återkalla insikten på att andningen är inte bara en autonom funktion som bara liksom gör att vi har rätten till ett liv. Därför att det känner ju varje människa som kanske blir, får ett strypförsök, eller bara det att du hoppar ner i ett vatten och kommer för långt ner och inte kommer upp. Vilka panikkänslor det är. Jag menar, ta bara en sån här sak att vi kan leva väldigt, väldigt, väldigt många dagar utan mat. Vi kan leva väldigt, väldigt många timmar utan vatten. Men vi kan bara leva 1,5 minut utan syre.
Ja, det är otroligt. Ja.
Då börjar man liksom förstå hur viktigt det här är. Mm. Och det är också rätt så mycket solidaritet i andningen. Därför att när jag andas in, så andas jag ju in dina molekyler. Och alla andra människors molekyler. Och sen så andas jag ju ut. Så att det är ju liksom ett givande och tagande. Och sen så får vi inte glömma fotosyntesen. Att anledningen till att växterna finns, det är för att jag andas ut koldioxid. Och de genererar syre. Det är därför det här är så otroligt viktigt just nu, att vi minskar koldioxidutsläpp. Därför att det gör ju att liksom våra växter och så klarar inte av det. För de är liksom mindre i antal. De klarar inte av att rena allt det här så pass mycket. Men å andra sidan, liksom, vi ser ju också hur naturen kan återhämta sig relativt fort med att vi bara gör få men väldigt, väldigt kompetenta ansatser. Så att ja, förhoppningsvis så
ska världen också få andas.
Det gör den ju hela tiden.
Ja. Mm. Ja. Men då ska vi se här. Ja, så det du rekommenderar egentligen att ta och lära sig till exempel pranayama, de olika andningsövningarna, och väva in i sin vardag.
Ja, alltså inte kanske för alla människor. Det finns ju liksom många, många bra andningsövningar som inte är yogiska, men som är ungefär samma. Men absolut, börja andningsträna. Absolut. På någon form. Eller börja röra på sig, ett jättebra sätt. Ett superbra sätt att bli stark i sin andning, det är just att gå ut och gå. Det är det bästa sättet. Simma, ut och gå. Skratta är ett superbra sätt. Sjunga. Så att man har ju också sett det, att människor som sjunger, människor som skrattar, alltså skrattträning. Alltså att man bara ställer sig och asgarvar utan någon egentligen anledning i 5 minuter. Gör jättestor skillnad för lungkapaciteten.
Härligt. Ja.
Och det är ju lite roligt ibland när man gör det med folk, till exempel, och börjar så här, ha, 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 ha. Och efter en stund börjar man ju skratta.
Ja, jag förstår. Jag börjar ju nästan skratta redan. Ja. Nej, men, och jag kom på en sak med tanke på det här vi har sagt, att människor tar sig mer ut till naturen nu. Jag har aldrig sett så många på mitt Instagramflöde som håller på och badar ner i en,
alltså utan, kallbad. Ja.
Kallbad, ja. Att det har blivit liksom...
Det är jättebra, tycker jag.
Ja, jag vill ju testa det själv. jag badar jättetidigt, men jag har inte kommit till att göra det. Jag blir bara avundsjuk när jag ser, va? En till som badar. Men det är ju, och det känns så bara så här, att folk säger, nej, vi måste bara hitta ut.
Ja.
Ja, det är fint.
Ja, jag tycker det är heja oss.
Eller hur? Ja.
Var nu en, alltså, passar det inte kanske att kallbada, men ut och gå.
Ja,
liksom.
Precis. Eller
och, ja, och basta.
Och... Ja, det är det jag tänker söka upp. En bastu först.
Ja, men absolut. Så att jag tror att det som alltid har varit mitt hjärteämne, det är ju liksom det här med individualitet. Och jag tror liksom inte på att one size fits all, utan... Nej. Utan även om man liksom slår fast vid att ja, men det här är viktigt för oss, det här är behoven, så måste man alltid, tror jag, uppsöka sin egen stig.
Mm.
Och att det är okej. Okay, liksom, och
När det är far, ja precis.
Nej. Det är för att vi lever liksom i någon sorts liksom bandwagon, att liksom bandvagns liksom frekvens, att om någon kallbadar så måste jag också kallbada, eller okej, nu börjar någon spela paddel, då måste jag också spela paddel. Och,
precis.
Och då kan det bli så att många människor som är lite rebelliska blir så här, nej, då vägrar jag göra det. Liksom. Bara för att alla dricker gröna juicer ska jag dricka gröna juicer, och bara för alla kallbadar så ska, nej, då ska inte jag göra det. Utan jag tror att man kanske kan göra det på sitt eget sätt.
Precis. Verkligen. Tack snälla för att du kom hit. Jag skulle kunna lyssna på dig i en och en halv timme till. För jag bara, ja, det var verkligen intressant att höra dina reflektioner. Och jag tänker, om de som lyssnar vill köpa dina böcker eller komma i kontakt med dig, vad ska de vända sig då?
Ja, mina böcker kan man ju nog hitta på alla Bokus, Adlibris och alla de sökmotorerna. Och sen så på min hemsida kan de ju hitta mina kontaktuppgifter, ulrikanorberg.se. Ja. Och sen på sociala medier om ni vill.
Samma sak där.
Ja. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Jättehärligt. Ja. Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.